Värvet görs i samarbete med Acast.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag gillar inte hur passiv man kan vara som skådespelare. Du förlitar dig hela tiden på vad andra människor anser eller tycker om dig. Så att jag känner mig ganska hjälplös inför det, och jag gillar inte det. Så att jag vill och aspirerar till att liksom börja styra lite själv och börja utveckla egna grejer och inte bara förlita mig på andra människor.
Värvet.
27 år gammal och redan så fruktansvärt självklar i sitt yrke. Att Bill Skarsgård är het i Hollywood är ingen nyhet längre, men när han nu i dagarna syns på bio i över 70 länder samtidigt i filmen Det, ja då får vi snacka nästa nivå. Här kommer en liten amatöranalys. Även om Bill Skarsgård är ung så känns det som om han har gjort sin karriär enligt gamla skolan. Istället för att bygga sitt eget varumärke har han jobbat, gjort större och större roller och förvisso någon intervju här och där, men han har varit sparsam med att synas i media. Det kanske är därför det utifrån känns som om det har gått extra snabbt. Och det här ska vi prata om, hur det har känts alltså med tempot. Bill Skarsgård är född 1990. Han är uppvuxen som ett av sex helsyskon i Skarsgård-klanen. De är åtta totalt, syskon alltså. Och han har skådespelat sedan han var barn med mindre roller. Och för 7 år sedan slog han igenom ordentligt med huvudroller i Fina i rymden finns inga känslor och Himlen är oskyldigt blå. Därefter gjorde han flera bra roller i svenska storfilmer innan han 2013 landade en av huvudrollerna i amerikanska Netflix-serien Hemlock Grove. Och någonstans där kommer också vårt något komprimerade samtal att ta sin början. Eftersom han var i Stockholm för lanseringen av filmen Det, eller It som den heter på engelska och som för övrigt är baserad på en bok av Stephen King, så gjorde han flera intervjuer på en dag. Och vi har filmbolagets internationella representanter utanför dörren när vi pratar, som också knackar på dörren när tiden den är ute. Så det är ett något kortare avsnitt än du är van vid, men så är det också ett bonusdito som jag är så himla glad att ha fått göra. Och det är producerat av Klara Wallin, presenterat av Acast. Jag heter Kristoffer Triumf och här är han, Bill Skarsgård. Prata lite.
Hallå, hallå, hör du mig?
Jag hör dig jättebra tycker jag.
Lite för bra.
Nej. Det är bra. Var är vi någonstans?
Vi är på Grand Hotel.
Ja, det stämmer. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag mår himla bra. Det är tredje koppen kaffe för dagen, så det är alltid som det ska.
Nu har ju du hållit på med det här väldigt länge, alltså som yrke. Men den här typen av liksom pressuppmärksamhet har du haft, vadå, 4 år kanske?
Ja, jag tror inte jag har haft någonting som är så här mycket.
Nej.
Det här känns som något helt nytt för mig för första gången på något sätt. Att det är en sån film som har ett sånt globalt intresse. Ja, det är väldigt bisarrt.
Ja, hur är det då? För det är ju liksom kanske någonting som... Eller ja, det är klart att det ingår i jobbet, men...
Ja, det känns lite overkligt. Alltså att det är så otroligt... mycket människor, många olika människor som har ett intresse kring det. Nej, men bara som ett exempel, skådespelaren Dwayne The Rock Johnson, som är muskelknutten i de här Fast and the Furious-filmen och allting, han la upp bild på Pennywise på sin Instagram och skrev liksom: det här är en av mina absoluta favoritfilmer och jag älskar filmen och casten är fantastisk, Billy gör ett jättebra jobb och regissörerna har gjort en fantastiskt bra film. Och han har över 90 miljoner följare.
Ja, jag såg det.
Och det är bara så absurt. Jag vet inte, för det är så svårt att förhålla sig till. Jag säger, jaha. och nu släpps filmen idag, har en release date i USA, och hur som helst så är det väldigt svårt att förhålla sig till uppmärksamheten kring filmen.
Gillar du det?
Jag vet inte, jag gillar ju nya upplevelser, så på det sättet så är det ju kul, alltså att det är någonting nytt. Det känns roligt. Sen så skulle jag inte säga att jag är en person som nödvändigtvis gillar uppmärksamhet så mycket. Eller jag vet inte, jag tycker det finns en, jag gillar att skilja så där mitt privata liv och vem jag är. Eller jag har inget behov av, jag har liksom inga sociala medier eller Twitter eller Instagram där jag har en ganska kluven relation till det där, att man ska vara.
Men vänta, för du är ju aktiv på, eller?
Nej.
Nej, okej, det är någon som gör det åt dig.
Nej, ingen gör det. Eller vadå?
Okay. Jag följer dig i alla de där medierna. Trodde jag.
Är det sant?
Ja.
Nej, jag har ingen av dem.
Okej.
Okay. Och jag vet att det finns, det här hände bara senast häromdagen, att det finns någon Twitter-account som hävdar vara jag, som inte är jag. Och sen så finns det fan-accounts också.
Ja, det är klart. Mm.
Och de är lite tydligare. Och jag vet inte riktigt hur man ska göra det. Jag vet inte hur man ska lösa det heller. Ifall det är så, ja, men jag får väl skaffa mig Twitter och, för att jag själv ska kunna stå för vad som sägs där. Mm. Som ja, sagt, till och med du trodde att det var jag. Jag vet inte riktigt hur man ska göra. Men...
Sorry for being so bad at posting here. I'm using my Instagram more. Och då tror man ju på något sätt att det är du.
Ja, ja, vi ser. Ja. Vi ser. Jag tycker det är skitläskigt.
Ja, men det förstår jag.
Eller hela grejen, jag vet inte. Så jag är ju kluven till det. Men som upplevelse så är det, eller det, är sådär, så det är nytt, någonting nytt för mig. Mm. Och det tycker jag tycker det är spännande med nya grejer. Att såhär, det här, det är delar utav det här som jag tycker är väldigt roligt. Liksom, att, för det är på så sån global skala och det är helt nytt. Liksom.
För mig känns det ju liksom gigantiskt att du sitter hos Jimmy Kimmel och är gäst. Hur är det för dig?
Det var väldigt absurd. För dels så finns så är man alltid så här, jag vet inte, jag har tänkt på saker, okay, hur ska man göra när man är på amerikansk talkshow för första gången? Mm. Det finns alltid något liksom, det är ju någonting jätteskrämmande utöver det. Vem är man då i soffan? Är man den sköna, avslappnade, perfekt timad skådisen där liksom, som är the movie star, eller är man awkward, eller den mystiska konstnären, eller är man, alltså det finns så många, jag vet inte, det är så, det är precis det här jag menar med så här, vem är det man presenterar, vilken del utav sig själv presenterar man sig till ens publik? Det där utav anledningen att jag inte har sociala medier officiellt. Så jag hade innan så hade jag idéer liksom, och så här, vem, hur ska man vara på något sånt här? Mm. Vem ska man vara på Jimmy Kimmel? Och sen så fick jag det här, liksom fick veta några veckor innan att jag skulle göra det här och blev okej, livrädd och tyckte att det här ska bli så spännande och kul och overkligt och allting liksom. Och sen så kort när desto närmare det här kom så blev jag lugnare och lugnare. Och ja, men jag gör ju intervjuer hela tiden, det är väl samma sak. Liksom. Så jag vill inte planera någonting i förväg. Och för att göra den här historien kortare än behöver vara. Så jag är där, man går in i ett green room och jag har min representation där, mina agenter och manager. Och man sitter och får sminka. Och så är man i sitt green room i sin loge då, så har de en tv där de håller på att spela in Jimmy Kimmel. Och det ser ut precis som det gör på tv, såklart. Mm. Och så säger Jimmy Kimmel, "Tonight's guest are Bill Skarsgård from it." Liksom. Och då sitter jag och tittar på när han säger, och bara det känns ju, men det här, nu är det ju glitch i The Matrix här. Alltså, han ska ju inte säga mitt namn, tänker man. Mm. Och jag hade inte träffat honom innan någon gång. Och då säger man, nu är det dags, Bill. Så kommer han ut och så tar de in en till ett litet rum som är stort som en garderob ungefär. Där man står bakom, och då står man bakom en sån här uppfällbar dörr. Och så säger han, han kommer introducera dig, och så öppnas dörren. Och sen så är scenen, så sitter fåtöljen där borta. Mm. 10 meter fram till vänster. Okej, tack så mycket. Mm. Och så stänger den dörren, och så tror jag att de tog in mig lite för tidigt i det här utrymmet. Och så står jag där i 2 minuter kanske. Liksom de håller på ute, för showen är på gång där ute. Och så öppnas dörren. Och då, för det första så ser allting helt annorlunda ut än vad jag gör på tv. Och så går man ut där på Jimmy Kimmel. Och då det kändes bara helt fel. Precis, alltså så här, som att det var en glitch i The Matrix på något sätt. Och så kom jag dit, så hade jag tänkt, ja men jag vill sätta mig ner och säga det här. Det första jag ville säga är så här, fan vad kul att få vara här. Men det här känns så jävla absurd för mig. Mm. Men istället så sätter jag mig ner och han säger, "Hey, so you're from Sweden, huh? How's that?" Mm. Jo då, det är bra. Och så börjar han ledande med, och då var det så här, okej, okay, jag har ingen som helst kontroll utav det här, och jag måste bara liksom försöka följa med hans liksom race. Mm. Och det är första gången jag träffat honom. Det var en superbisarr upplevelse.
Och du fick inga liksom, du visste inte vad han skulle säga överhuvudtaget?
Jo, jag hade gjort någon liten förintervju, och så det var någon projektledare som hade då, ja, han kommer först komma prata lite om att du är från Sverige typ. Mm. Ja, nej, men jag vet inte, för mig så det var lika overkligt för mig som det var för dig för att prata om det. Förstår jag menar, det kändes bara så jäkla surrealistiskt att man satt på Jimmy Kimmel soffan.
Och vem blev du då?
Jag tror att jag var ganska mycket mig själv. Alltså just för att tankarna bakom det var ju mer att säga, men man måste ju i slutändan, tror jag, vara sig själv. Jag vet inte. Det är ju det som är poängen. Jag har ingen lust att vara någon annan eller föreställa mig att vara någon, en typ av person. Jag vill bara vara mig själv och det var nog den jag var liksom. Men vem är man? Det är också till slutändan så är det så här, om man går till botten utav det hela så är det så här, vem är man till slut?
Mm.
Ja,
Men alltså, nu vet jag att du har jobbat i typ 5 år i den amerikanska kontinenten liksom. Och jag vet, jag har läst på och jag vet att du fick så här språkcoachning och så i början när du jobbade med Hemlock Grove. Men känner du dig det minsta vinkligt rent språkligt när du sitter där hos Jimmy Kimmel?
Jag tror, jag gör inte det längre.
Nej.
Jag har varit där i USA så länge att ibland så kan jag känna att jag har lättare att uttrycka mig på engelska än på svenska. Eller att det tar en tid att ställa om mig lite till svenska när jag kommer hit.
Mm.
Så att jag är bara, det är bara en enda stor jäkla blandning av engelska och svenska. Men jag kände, för bara för några år sedan så hade jag verkligen nog känt mig vinklippt med sättet att uttrycka mig på engelska. Men nu har jag varit där så mycket. Många av mina närmsta vänner är amerikaner och jag jobbar så mycket där att, och gör intervjuer där att jag behärskar språket tillräckligt mycket för att känna mig helt frier.
Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Jag pratade med någon gäst om det som jag kände privat i Stockholm och som flyttade till New York, Martin Jelin, framstående journalist, författare. Och det var så lustigt för jag pratade med honom om att han var en annan på engelska. Alltså, i Sverige var han ganska tillbakahållen och lite så här reserverad, medan på engelska så var han så flörtig och liksom outgoing på ett sätt.
Är det sant?
Ja.
Och märkte du det eller sa han?
Ja,
det?
Nej, jag märkte det.
Aha.
Och jag vet inte om han håller med om min analys, men min fråga är bara, känner du på något sätt att du är annorlunda på engelska?
Jag tror inte det. Alltså tidigare så här, jag tror många som lyssnar på det här också har ju som svensk så pratar ju, jag tycker alltså, vi är ju väl det landet i världen som pratar bäst engelska av de icke engelsktalande länderna tror jag, Sverige och Holland tror jag.
Mm.
Och man märker ju det, du behöver ju inte lära dig svenska om du bor i Sverige, du kan prata engelska med vem som helst där. Så att alla har väl en relation till engelskan, att man kan engelska i alla fall. Men då man är som svensk kanske utomlands eller i ett umgänge där folk pratar flytande engelska så kan man känna sig ganska hämmad i att man kanske inte kan säga skämt på samma sätt eller att man ska berätta en historia och så märker man att man snubblar, det här går inte att klara av. Nu har jag den här roliga historien som på svenska vet jag precis timingen och hur det här ska komma igenom, men på engelska så snubblar det och det blir förvirrande och folk förstår inte riktigt vad man säger och allt det här. Och det har jag ju känt när jag varit yngre med engelskan, att jag haft den. Och sen så, i och med att jag spenderat så mycket tid där och jobbat så mycket på det, så nu har det kommit till, och jag vet inte när det här skedde, men det var bara så här, jaha, nej, nu är jag inte alls hämmad på engelskan heller. Och det var en fantastisk känsla när man insåg det.
Mm.
Att så här, jaha, nu det här funkar.
Jag har ju ganska lite tid i mina mått mätt. Jag vet inte, har du lyssnat på Värvet någon gång?
Ja, men inte mycket. Inte mycket av vad du lyssnar.
Jag förstår. Nej, men jag är ändå
helt. Ni kör podd också, eller? Det finns,
det här är en podd.
Det är en podd, helt hållet. Ja, du ser. Ja. Så mycket går det.
Mm. Jag brukar göra jättelånga intervjuer. Jag har mindre tid än vanligt, så vi klipper till jakten. Du är superaktuell med rollen som Pennywise i Det. Det här är kanske en korkad fråga, men är det en huvudroll?
Det skulle jag nog inte säga. Jag spelar ju titeln, kan man säga. Men som, det är ungefär lika mycket som att Hajen i Hajen är huvudrollen i Hajen.
Mm. Och Hajen vann ingen Oscar.
Nej, eller T-Rexen i Jurassic Park.
Mm.
Så att, det är den ikoniska rollen i filmen, men det är inte huvudrollen.
Men sett utifrån så har ju din resa i USA gått väldigt snabbt. Men jag misstänker att det inte alls känns likadant om man är Bill Skarsgård.
Nej, det vet jag inte det, om jag tycker. Eller ja, alltså jag gjorde, om man tittar, min första internationella jobb jag gjorde var Hemlock Grove, och det var över 5 år sedan. Och jag är 27 nu. Så 5 år är ganska lång tid för en 27-åring.
Mm. Ja, det är klart.
Så Jag vet inte, men jag känner, jag är en helt annan person idag än vad jag var för 5 år sedan.
Mm.
Och jag kommer nog inte vara en helt annan person om 5 år.
Mm.
Så den här 22-27 är en otrolig... Man går igenom ganska mycket saker och man utvecklas väldigt mycket fortfarande. Så att min resa, kan man säga, min karriär och vad jag har gått igenom sen jag fick det första jobbet känns otroligt långt för mig i alla fall.
Mm.
Ja.
När har du haft det som jobbigast, skulle du säga?
I livet eller?
Ja, under de här åren, tänker jag. Men sure.
Jag vet inte, jag hade... Jag vet, alltså jag hade under tiden jag spelade in den här serien Hemlock Grove, det projektet var jäkligt tufft för mig, för att vi började jobbet och jag läste manuset och älskade piloten. Jag tyckte det här skulle bli så spännande och det var, jag älskade manuset och orden, och författaren är nu en av mina bästa vänner. Men då kände jag inte honom såklart. Men jag bara, det här är någonting nytt i genren. Och någonting som är mörkt men komplext och smart och allting. Och sen så fick jag se vad industrin kan göra med ett bra grundmaterial. Och det var... Projektet blev inte alls som jag hade tänkt, eller många andra kanske hade tänkt. Och det blev någon slags dragkamp med vem som skulle bestämma, och det var otroligt mycket politik. Och det här var helt nytt för mig, för att i Sverige så hade jag bara tidigare i princip gjort filmer som folk har skrivit manuserna själva till. Och det är en regissör som gör det, och det är regissör bestämmer. Och det är ganska tydligt där. Medan i tv framförallt, och i våran serie då, så var det... Det var inte alls tydligt vem som bestämde. Det var i slutändan ingen som bestämde. Eller alla, eller hur det nu blev. Och så kom det in en ny manusfad. De anställdes helt nytt folk för säsong 2 och 3. Så det var en karaktär som jag hade älskat från början. Som sa ord som jag inte tyckte han borde säga. Och som det, historien blev någonting helt annat än vad jag hade ursprungligen trott att det skulle vara. Och hade på något sätt försökt kämpa för att det skulle vara. Så det sista året där, när jag var i Toronto, det var... minus 20 grader liksom. Is. Så liksom, då är man från Stockholm, men jag har aldrig varit med om en sån här vinter. Och jag jobbade med den här serien där jag tyckte det kändes som att den här karaktären som jag en gång hade älskat då hade liksom berövats från mig och var i någon annans händer och någon som jag inte respekterade eller tyckte var kul. Och det var väldigt tufft. Och som resultat utav det så mådde jag nog inte så bra och levde väldigt destruktivt där med min bästa kompis Landon som också spelar i serien.
Du har sagt det förut, vad innebär att leva väldigt destruktivt? Sprit och knark.
Ja, alltså att man, det destruktiva är att man inte tar hand om sig själv, tror jag. Och att man, alltså jag tror man vet att vissa människor som kanske är, när de mår dåligt, kanske inte gå upp ur sängen, eller de blir apatiska. Jag är inte sån, utan jag tror jag snarare, om jag mår dåligt så sätter jag mig nog själv i destruktiva förhållanden på ett eller annat sätt.
Okay. Alltså till andra människor?
Ja, eller framförallt till mig själv. Alltså att man tar inte hand om sig själv. Men jag vet inte, så jag tror inte att det här skulle jag nog aldrig kalla egentligen depression, förstår du? Jag tror att en depression är något helt annat och mycket allvarligare. Men det kanske var aggression. Men när jag tittar tillbaka på det, på den upplevelsen, på den här tv-serien, så det var ju så formativa år för mig. Alltså 22-25, de 3 åren. Och jag lärde mig så otroligt mycket om industrin, vad industrin kan göra med projekt och politiken bakom det, och också mig själv i hur jag förhåller mig till det. Och jag skulle aldrig någonsin byta den erfarenheten. Jag är så himla tacksam över att jag hade det.
Mm. Men du är inte särskilt stolt över slutprodukten?
Det är inte riktigt... Jag vet, folk gillar ju serien och jag tycker, alltså det var... Jag tycker serien har sin charm fortfarande och vissa grejer funkar verkligen, utan det handlade liksom inte egentligen inte om slutresultatet av serien, utan det handlade mer utav min resa genom den liksom. Att Ja, men att jag läste, det var baserat på en bok som Brian hade skrivit. Och jag gillade boken och jag hade tänkt att den här världen skulle bli en sak som skulle kunna bli helt fantastiskt. Och sen så kom det andra människor som jag kanske tyckte inte borde ansvarat kreativt för den här världen. Som fattade helt andra beslut.
Du ska inte jobba med reklam, tror jag.
Nej, ja, det...
Då är det så varje dag.
Ja, jag förstår det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Ja, ja, men du har sagt det förut också att där var det ju också så här, du var typ ledig ett halvår.
Ja.
Hur är du med det liksom?
Jag vet inte. Som skådespelare så är det ju, är man ju mycket ledig, eller mellan varje projekt så är det ju arbetslös i princip. Och jag gillar att vara ledig när man inte är alltså arbetslös är ju inte att vara ledig. Det är ju faktiskt att vara arbetslös. Så ledig är ju när du har ett jobb som kommer men du jobbar inte just nu. Och det var jag ju inte då. Då var jag arbetslös. Att arbetslös gillar jag inte alls att vara liksom, okej, nu har jag ju gjort det här jobbet och är klar med det här, och vad ska du göra härnäst? Och jag vet ju aldrig när jag får ett till jobb, eller om jag får ett till jobb. Så det finns ju liksom en stress i det, att inte veta vad man ska göra härnäst.
Och hur delar du med det?
Jag vet inte, jag tror att man måste se till att hålla sig sysselsatt på ett eller annat sätt. Så, och kreativt, så jag tror att det kanske finns en poäng med att man håller på att utveckla egna grejer kanske. Så att man håller sig sysselsatt med projekt, att inte det bara blir när är nästa provfilmning och när är nästa jobb.
Så du har skrivit under de här åren? Va?
Nej, det här är nog snarare någonting som jag har börjat med nu.
Okay.
Men jag tror att det känns som att jag har ett intresse utav det, för att jag gillar inte hur passiv man kan vara som skådespelare. Så att man, om man kollar rätt krasst på det, så är det ju som skådespelare, så är det ju tvungen, du förlitar dig hela tiden på vad andra människor anser eller tycker om dig. Så att om du ska få en roll så är det ju helt i händerna och ansvaret hos någon annan att anställa dig för den rollen. Och så här är det väldigt mycket med andra yrken också, men här är det ju så måste jag förlita mig på att det ska finnas ett bra manus som någon annan har skrivit till exempel, och sen så att jag ska vara rätt för just det manuset, och att jag ska få möjligheten att göra, att provfilma för den, och sen att övertyga att jag kan göra den. Alltså det är hela den här processen, och jag känner mig ganska hjälplös inför det, och jag gillar inte det. Så att jag vill och aspirerar till att liksom börja styra lite själv och börja utveckla egna grejer och inte bara förlita mig på andra människor.
Okej. Okay. Kan du säga någonting om vad det är du gör?
Ja, jag har skrivit en kortfilmsmanus och arbetat på till och överregissera den. Så. Vi får se hur det blir. Liksom. Jag tar små steg helt enkelt. Men jag, mer och mer nu så känner jag att jag tar små steg åt en riktning som är där jag vill vara om, i framtiden. Att ha mer ansvar själv inför sin karriär snarare än att bara förlita sig på andra.
Du får ju alltid prata om det, och jag tänkte att jag skulle försöka undvika det och prata om din familj. Men det här känns ju ändå som, är du den första som gör det?
Som,
alltså av er skådisar som faktiskt skriver?
Nej, Gustav har skrivit mycket och Alex skrev ett långfilmsmanus som, okay. Som
här brister jag i min research.
Som han var väl inne på, både Gustav och Alex har ju regisserat kortfilmer. Så att det finns mycket. Och ja, jag vet inte, alla har ju olika behov utav det, till exempel. Så pappa har ju aldrig regisserat, men jag är helt övertygad om att han skulle vara en fantastisk regissör. Men han har inget intresse för det.
Du, nu är du ju het, för du pratade lite om det här med att vara i händerna på andra och så. Känner du liksom att det här är en konstig liknelse kanske, men jag intervjuade Johan Ulveson precis, som kände att han pissade bort Lorry-framgångarna lite. Han var ju jättehet 1988 eller vad det nu var. För då frågade jag så här, kände du att du hade någonting att förvalta? Och han bara, ja men i efterhand förstår jag ju att jag hade det. Känner du att det är någonting som, alltså, att det här att vara het, vad det nu är, men alltså, känner du att du måste förvalta det?
Ja, absolut. Och det finns ju, alltså, eftersom jag har agent och manager i USA. Och liksom allting med USA, de är ju så sjukt mycket bättre på business än som svensk. Och det är allting är ju, det är business och det funkar, och det är en hel industri, och du anställer ju människor. Alltså jag betalar ju bara mina agenter när jag får ett jobb. Men de är ju extremt duktiga. Hela deras jobb är ju att se till att okej, nu har du fått den här rollen. Och vi ska bara bygga upp ett intresse kring dig och försöka sälja dig och få liksom använda sig av den här framgången för att få nästa och hela den här grejen. Men igen, det är också någonting sådär att man kan känna sig hjälplös själv inför det, för att du har andra människor som gör allt här åt dig. Men jag tycker att, så att jag vill såklart försöka använda mig av det här momentet så mycket som möjligt, att det ska leda till andra grejer man vill göra.
Vad vill du göra?
Och det är det som är då följdfrågan såklart, vad är det man vill göra. Och jag ser ju det här som en långsiktig karriär, och jag vill ju hålla på med det här för resten av mitt liv. Så att jag ser inte det här att det här ska leda till genombrottet, eller att det här ska vara genombrottet och nästa gång ska man in i Marvel eller DC eller alla de här stora popcornrullarna. Jag har liksom inget intresse eller egentligen behov utav det, utan jag vill ha en långsiktig karriär och sakta men säkert etablera mig själv som skådespelare och göra projekt som jag tycker är häftiga och inspirerande. Så det här är ju en sån otroligt kul roll och otroligt rolig film att vara med i, och nu vill jag göra någonting annorlunda såklart. Men jag hoppas att det här kan öppna dörrar för att man ska kunna få andra jobb och bra jobb och jobba med intressanta människor och göra någonting inspirerande. Det är har alltid varit och kommer alltid vara den största liksom drivet i mig.
Du, får du säga vad du tjänar på en sån här film?
Nej, det är nej. Eller får jag väl göra, men det är inte, jag tycker inte det är så, jag tycker det känns oskönt att prata.
Jag förstår. För övrigt så kunde ett barn som jag känner väldigt väl, men som jag gärna vill hålla anonymt, absolut inte sova efter att ha råkat se trailern. Han är 8, eller hen är 8, förlåt.
Aha.
Innan vi började rulla så sa jag att jag har haft lite sömnproblem. Det är för att en i familjen,
okay.
Eller en i en familj som jag vet
just det.
Inte kan sova längre.
Hur såg hen trailern?
På YouTube.
Visade du trailern?
Nej.
Nej.
Han
hittade dit själv.
Ja, på något jävla sätt.
Ja, ja, det är ju man får vara försiktig alltså.
Ja, men vad fan var det?
Men du kan ju säga, du får ju förklara för honom att du har hängt med den där det är på att låtsas.
Ja, ja, men det gjorde jag. Jag sa igår kväll när han skulle lägga sig, så sa jag att du, för det första så bor den där clownen i USA. Mm. I någon jävla håla i Wisconsin eller någonting sånt. Det är det ena, och det andra är att han inte finns på riktigt.
Ja, precis.
Ja. Då frågade jag vilket argument han tyckte var starkast, och det var att han inte fanns på riktigt.
Ja, ja, det är bra.
Men, jo, men vi var på det här med språk. Jag har en teori om att det är lättare liksom för en svensk. Jag har inte språkörat för att avgöra huruvida det skaver eller inte när en skådespelare säger en replik på engelska. Ibland kan man höra det, men det är ganska sällsynt. Men på svenska är man ju mycket mer finkalibrerad med det. Och dels så tänkte jag fråga om du tror att den teorin stämmer.
Ja, absolut.
Och då har jag en följdfråga. Är det lättare eller svårare att agera på engelska? Som ju ändå är ett språk som du har erövrat på. Jag förstår att du alltid har...
Ja, alltså för det första så är det ju absolut mycket svårare att spela på ett språk som du inte behärskar till fullo. Och jag kommer aldrig kunna behärska engelskan som någon som är född och uppvuxen där. Och det är ju, språk har ju otroligt små nyanser i hur du säger en replik. Och på svenska så hör du ju inte bara om repliken låter kanske falsk, men också om den låter konstig. Mm. Vilket ord som är lite för mycket stressat och allt sånt här. Och det gör ju, om man är född och uppvuxen med ett språk, då är man så supersensitiv inför det. Medans är du inte det, så jag kommer aldrig kunna bli så känslig inför det, men ja, nej, man får jobba på det helt enkelt. Och desto bättre du blir på språket, desto bättre blir du på att hitta, ja, att man kan säga repliker på ett helt konstigt sätt. Och du kan säga en replik på engelska som låter, varje ord du uttalar låter perfekt amerikanska, men din melodi eller ditt sätt att utsäga ord, den fulla meningen, kommer avslöja att du är, att du inte är fullt engelsktalande eller att du inte är född och uppvuxen där. Och det där jobbar jag jättemycket med serien till exempel, att man hittar, alltså för att förstå, det här är någonting som man förstår undermedvetet. Så som svensk så förstår du undermedvetet det här. Du kan fråga en tioåring, kommer höra ifall du säger någonting konstigt eller sådär. Mm. Men det där tycker jag också är intressant med folk som ser en film på ett annat språk. Så om folk i USA eller i England ser en svensk film, så kan de ju säga så här: den här skådespelaren var ju fantastisk i den här filmen. Mm. Man bara, ja, men det tycker man ju inte alls själv då kanske nödvändigtvis, för att de hör ju inte hur replikerna sägs.
Exakt.
De kan ju se känslan bakom repliken såklart, eller tonläget, eller om det är, och så energin kan, är man ju känslig för, men de vet inte, de som sagt, vissa är ju så här, varenda replik låter för repeterad till exempel, eller vad det kan vara. Så. Mm.
Det är kanske därför Wallander, som ju till exempel Christer Henriksson inte är super kanske stolt över, men det har ju ändå gått väldigt, väldigt bra internationellt.
Ja, ja, men det finns flera sådana där exempel, vet jag, att man just att det är svårt att bedöma, det är svårt att ha en komplett uppskattning utav en prestation om du inte kan språket som de pratar.
Mm. Vet du vad du ska göra härnäst?
Jag gör en tv-serie nu för Hulu, som är en streamingtjänst som Netflix. Så i USA, jag tror inte Hulu finns i Sverige.
Nej, det har inte kommit dit.
Så i USA finns det Netflix, och så Amazon och Hulu, som är de tre, kanske i den ordningen också, största streamingtjänsterna. De gjorde den här Handmaiden's Tale som visades på HBO Nordic här.
Just det.
Mm. Det var Hulu. Och det här är, den serien heter Castle Rock, och Stephen King är executive producer på den.
Oh, han gillar det.
Ja, han har anställt mig två gånger nu, eller hans projekt åtminstone. Men, och den serien är baserad på hans universum. Castle Rock är en stad som återkommer i många av hans böcker. Och den här är en ny historia som utspelar sig i hans värld.
Okej.
Okay. Och jag får inte säga någonting om serien egentligen, men jag är spelaren, och det är en sån här varje säsong är en ny historia, så det är en säsong jag gör det där.
Och du har spelat in den redan?
Nej, jag håller på. Så jag, åker, jag jobbar på måndag.
Ja, jag fattar.
Åker till söndag till Boston och spelar in den. Men jag har väldigt kul. Det är en otroligt intressant roll och en utmaning. Någonting annorlunda från det här. Men också läskigt och creepy liksom tema.
Är du orolig för att bli typecastad?
Jag vet inte. Jag har sett dubbel inför det, för att jag tycker man som skådespelare bör jobba lite emot sin egen type på något sätt. Eller det finns en poäng med att göra det rent karriärsmässigt, att man inte hamnar och gör en och samma sak hela tiden, utan man försöker, eller för mig i alla fall, så jag tycker det är mycket intressantare att göra olika karaktärer och försöka utmana sig själv hela tiden, snarare än att hitta en sak som fungerar och så gör man det varje gång. Men det sagt, så tycker jag att mörkare roller är kul att göra, och jag gillar det. Jag gillar mörka historier och jag gillar mörka karaktärer. Så jag har inget emot att om jag hamnar i så, liksom lite i den typen där, för det är någonting som jag gillar i karaktärer, och sådana historier inspirerar mig väldigt mycket.
Har du träffat Stephen King?
Nej.
Jag hittade någon intervju med honom när han pratade om dig, om att du var så jävla bra i den här rollen.
Ja, nej, han gillar ju filmen. Och det är ju väldigt ovanligt, alltså. Han är svårimponerad. Och framförallt när det görs ju flera Stephen King-grejer varje år, känns det som. Men han är väldigt öppen med att tala om sin kritik så där, kring projekt som adaptioner av hans böcker och sådär. Så gillar han inte det, då säger han att han inte gillar det. Så att han faktiskt gillar det och att han går ut och säger att han tycker att den här filmen är så bra, är för alla oss som var involverade i att göra det här, det betyder ju såklart hur mycket som helst.
Ja, det är klart.
Att så här, han, hjärnan bakom hela den här världen, gillar det vi har gjort. Och gillar då min tolkning av karaktären, det är stort.
Ja. Du har fått prata en del i intervjuer om att du inte riktigt har något hem. Har du inget hem?
Nej.
Nej. Vad vill du ha ditt hem?
Jag och min tjej tittar på lägenhet i Stockholm. Och sen så vet jag inte om jag kommer bo i den lägenheten så mycket. Men jag äger ingenting just nu. Och jag har i princip aldrig riktigt ägt någonting heller. Så att jag känner att det är dags att köpa någonting. Och Stockholm kommer alltid vara hemma, tror jag, för mig. Även om jag bor någon annanstans eller var den är, så är det, jag kommer ju hem till Stockholm fortfarande.
Nu måste jag avbryta dig för att jag ska hinna med mina sista frågor. Vill du rekommendera något?
Jag lyssnar på en podcast som heter Sam Harris, The Waking Up Podcast, som jag skulle skarpt rekommendera. Han har otroligt intressanta gäster om man gillar så där vetenskapliga frågor och existentiella grejer och politiska saker. Men det, och jag håller inte alls med honom om allting, men han är väldigt, det är bra diskussioner.
Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Gud, jag är så dålig på såna här frågor, men så bra med bra konkreta svar.
Okej. Okay. Vi får steka den, för nu måste jag ta bilden.
Okay.
Men tusen tack för att jag fick träffa dig.
Ja, tack så mycket.
Ja, där var alltså tiden ute, men samtalet gav mer smak. En dag kanske Bill tittar förbi ateljén så vi kan prata lite längre. Tills dess, njut av honom på bio eller på någon streamingtjänst. Han är ju alltid bra. Och följ honom inte på sociala medier, men följ gärna Värvet på Facebook eller Instagram till exempel. Sök på Värvet bara. Och jag heter Triumph på Twitter om du vill följa mig. Ibland sipprar ut lite Värvet-nyheter även där. Vi hörs på måndag med ett helt vanligt Värvet med en ovanlig politiker. Annie Lööf kommer då. Hoppas vi hörs. Puss och kram.